Varmt välkomna till Tennismagasinets podcast. Studievärd Linus Eriksson guidar er genom möten med olika människor som har mer eller mindre anknytning till tennisvärlden. Ready? Play!
Hoppas ni tyckte debutavsnittet av den här podcasten var intressant. I den här uppföljaren träffar jag vår aktiva herrspelare Marcus Eriksson. Marcus är i nuläget rankad 316 i singel och 264 i dubbel och har sin träningsbas på GLTK Göteborg. Han har spelat och vunnit mängder med Davis Cup-matcher de senaste åren. Vi berörde under vårt nästan timmeslånga snack flera intressanta ämnen, såsom hans jakt på sin Grand Slam-debut, om hur han ser sig som en singel- eller dubbelspelare och hans tankar kring att den yngre generationen i Sverige inte kommit ikapp honom ännu. Jag låter honom även bemöta om han tycker berömmet han ofta får för sin professionalism och vinnarskalle på banan är välförtjänt eller ej. Liten fotnot. Bara någon minut in i avsnittet nämner jag Jesper och Claes, med dem menar jag tränarna Jesper Brunström och Claes Ivarsson på GLTK. Hoppas ni gillar avsnittet. Då är det dags för avsnitt nummer 2 här i Tennismagasinets podcast. Och nu hälsar jag Marcus Eriksson välkommen till podden.
Tack så mycket.
Vi sitter ju hemma hos dig här i Göteborg. Hur ser din träningsvardag ut när du är här hemma nu för tiden?
Ja, nu är det lite annorlunda när det inte är tävlingar och så. Men jag försöker ändå hålla igång så gott det går. Ett tennispass och ett fispass om dagen har det blivit nu. Så ja, det är lite tufft när det inte har något att se fram emot riktigt, men hoppas på bättre tider och bara hålla igång och köra så gott det går.
Ja. Är det mindre träning nu än normalt sett när du är hemma, eller tränar du mer om du tänker när du har varit i tävlingsperioder och så vidare också? Hur skiljer det sig?
Nej, jag kör väl hälften ungefär. Annars kanske jag kör 2-3 pass om dagen, alltså stenhårt. Då brukar jag kanske vara hemma en vecka max innan jag är på väg till nästa tävling. Och då kör jag ju stenhårt. Jag är inte 18 längre, så det är inte jättekul att träna för ingenting liksom. Så jag har dratt ner det ganska mycket. Hålla igång det och försöka ha kul, och sen kan man hitta på saker som man annars kanske inte har gjort under sin karriär liksom. Så,
Nej, det... Vad skulle det kunna vara?
Nej, men middagar, fester, gå med polarna, familjen, alltså allt möjligt. Ja. Nu är det ingen sport och så, men om det är någon händelse med familjen eller något, så ja, men visst, jag kan komma. Jag har inget annat. Annars har man ju rest i 10 år.
Ja. Känner du att det har varit svårt med motivationen nu under den här perioden?
Ja, väldigt svårt. Det har ju aldrig hänt innan något sånt här. Jag har ju alltid tränat kanske en av de mesta. Men då har jag haft match om en vecka, 2 veckor, 3 veckor. Och jag har ju alltid haft som mål att alltid vara den starkare på plan. Och nu, som sagt, jag har ju slått ett antal bollar i mitt liv. Och nu när jag inte har något att träna för, så luften gick ut totalt ett tag. Jag körde kanske inget på nästan 1-2 veckor.
Okay.
Men sen Jonas Svensson och Robin Söderling kom hit och tränade med oss en vecka, och då kände jag, nu får jag steppa upp när de kommer hit.
Det är inga fester längre.
Nej. Så sen dess så tänkte jag, men jag fick bra start och det var riktigt tändning när de kom.
Ja, vad kul.
Ja, och sen dess så har jag liksom ändå kört hyfsat. Så nu ska jag försöka och hoppas att det kan komma igång lite små tävlingar sen dess.
När du tränar hemma, du tränar på GLTK då?
Ja.
Är det med liksom i gruppträningar där, eller kör du ensam med Claes eller Jesper, eller vilka? Hur ser dina träningar ut?
Just nu så är det ju 2 gruppträningar om dagen. I och med att för alla, John Litén och Oliver Johansson och de som skulle spela college, de fick åka hem. Så första gången nu så är vi väldigt många spelare. Och vi har väldigt många som alltså, sparra med oss från andra klubbar. Så då är vi ju kanske mellan 5-10 varje träning nästan. Men annars så har det varit att jag kanske kör ett pass själv med Jesper Brunström då. Kanske.
Är han din tränare?
Ja, och Klas ibland. Men mest med Jeppe. Och så sen kanske jag kör ett pass med resten av spelarna.
Okay.
Men nu har det blivit lite mer ihop då, i och med att det är så många spelare hemma som inte hade varit hemma annars. Liksom.
Just det. För om man tänker normalt sett då, när du är ute och reser mycket, så förutom under perioden när Fidde Rosengren var förbundskapten, så har du oftast rest utan någon coach med dig, va? Kan du berätta lite mer om det valet? Varför du har valt att göra på det sättet?
Ja, det är inte så svårt. Det har inte funnits pengar till att resa med någon coach.
Okay.
Visst, det hade varit jättebra och det var grymt när Fidde var med oss, men visst, jag kanske skulle kunna klara att ha med mig någon coach, men då hade jag inte haft en krona över liksom. Nu går det ändå liksom hyfsat och jag känner ändå att jag har varit med så länge och alltså, jag vet vad som krävs och vad som är, hur man tränar och tävlar. Så jag försöker väl ta hjälp med spelarna, att vi åker mer ihop istället på det sättet och hjälper varandra. Men såklart, haft en egen tränare var ju grymt, men det finns inte på kartan liksom.
Okej, ja.
Så, ja.
Vad jag har kunnat utläsa så har din högsta ranking varit 277 i världen, som du nådde i oktober förra året. Du var ju ändå relativt nära en Grand Slam i Australien, eller det närmaste du har varit i alla fall. Hur mycket tänkte du på det målet under hösten och i början av det här året kanske? Framförallt i slutet av förra då?
Rätt mycket. Som sagt, jag var ju nära. Och jag räknade på att jag kanske hade 10-11 challenger som jag kunde spela i rad. För att spela ihop kanske runt 30-40 poäng. Och,
det är väldigt nära då.
Ja. Och men sen gick det ju åt pipan. Jag tror inte jag tog mer än 10 poäng resten av året. Sen var det väldigt tuffa tävlingar. Jag valde kanske istället för att spela de svenska futurerna på hemmaplan som jag vann förra året. Så valde jag tuffa challenger i Italien. Där det var liksom runt 100 sträcket spelare med. Men det är lätt att vara efterklok.
Hade du gjort annorlunda om du fått göra om det? Eller?
Nej, alltså jag tycker ändå när jag spelat upp mig till den rankingen och var med i de större challengerna i världen liksom, så får jag ändå visst, jag kanske hade kunnat ta hem någon future så, men jag hade inte blivit bättre av det. Man behöver spela på den nivån för att liksom kunna ta nästa steg ändå. Sen var det, ja, jag kanske tänkte på det lite mycket, för det har varit ett mål att komma in i en Grand Slam.
Var det en mental block som uppstod lite grann, eller var det bara en felaktig formdipp liksom?
Svårt att säga, jag tror nog bara det var en felaktig formdipp, men såklart, lite tänkte man på det, men alltså jag har varit med så pass länge, man tar varje match för sig och liksom, det var inga lätta matcher som jag spelade. Väldigt tuffa tävlingar och ibland spelar jag inte på mitt absolut bästa så vinner jag inte. Och, ja, men det är väldigt svårt att säga. Lite, någon match kanske jag tänkte, ja, men nu rinner det iväg här, nu måste jag börja vinna matcher. Och då kanske man blir lite extra tajt liksom. Men ja.
Sen kändes det som att sen kom ju elitserien också och kanske låg lite fel i kalendern med tanke på det här målet. Hur kändes det egentligen för dig att behöva spela elitserien när det kanske var ATP-poäng du var i större behov av?
Ja, det är en bra fråga. Jag fick alltså, min deal är att jag ska spela elitserien. De hjälper mig med bollar, banor, resebidrag. Så det är så att då måste jag ge tillbaka det. Sen fick jag också liksom, behövs det bara något resultat till, då kan de släppa iväg mig. Men nu tappade jag på slutet och jag hade liksom behövt kanske vinna någon, eller finalen challenger. Och jag kanske inte riktigt var nära det på slutet. Hade jag behövt några poäng till och jag hade varit het, så hade jag kunnat slippa det.
Okej. Okay. Men så du hade en dialog med din klubb om det här?
Ja, det hade jag. Mm. Så liksom, ja, visa lite resultat eller typ...
visa lite.
Ja, men typ...
Får du steppa upp,
Macka? Ja, men okej, okay, är det liksom på håret här nu? Ja. Klart de inte ska sätta käppar i hjulet åt mig. Men de får ju också vara realistiska. Det är väldigt stort för dem att ha mig hemma i elitserien. Mm. Och nu gick jag ju knappt en runda på senaste en, två månaderna där.
Mm.
Och då var det kanske, då får du nog spela liksom.
Mm.
Men såklart, man kunde ju ha liksom, kanske tagit någon challenge då också. Det vet man ju inte, men... Nej. Men det gäller att liksom ge och ta. Mm. Jag fick ändå liksom dealen att är det nära så kan du spela någon tävling.
Mm.
Det är synd att elitserien ligger så dåligt till, framförallt för mig. Det blir en väldigt... Ja, jag får ju dra ner säsongen och sen är jag sen till nästa säsong.
Mm. När skulle du vilja att den låg istället?
Oh, svårt att säga, men jag skulle ju helst vilja att de kortar ner den.
Okay.
Och framförallt det här med finalen, att vi får vänta 8 dagar.
Mm.
När vi spelar elitserien, då vilar de andra spelarna. Och så sen,
utomlands tänker jag.
Och sen har de ju preseason när vi liksom är igång.
Mm. Mm.
De börjar ju i början på december, men vi är klara. Vi var ju klara 8 december. Och då har jag inte vilat sen jul förra året.
Nej, men.
Så det är liksom, jag är inte, sån maskin är jag inte. Att jag kan gå året runt.
Nära på.
Så nu blir det final, då får vi vänta 8 dagar extra. Plus att jag ska vila.
Mm.
Så då är vi inne liksom, sen kommer ju jul, nyår, du vet, då ska man vara med familjen.
Mm.
Och sen så kommer jag ju till året att... Ja, ska jag chansa? För jag behöver ändå ta poäng i början. Jag vill inte börja i februari.
Jag förstår.
För då ligger jag en månad back. Men träningen ligger också back.
Mm.
Så det är liksom, ska jag chansa och komma lite otränad?
Just det.
Vad
de ansvariga sagt när du fört fram de här tankarna då?
Nej, det är väl det att det tar så lång tid att fixa i ordning en final. Men det, jag vet inte, det är ju 50 pers. Eller okej, okay, 100 då. Men det är ju bara att säga datum. Och så säga att sista matchen går på onsdag. Spelar vi på lördag. Men nu är det ju lördag. Och sen spelar vi nästa söndag.
Ja, jag förstår.
Plus att den ligger dåligt då.
Yep.
Kanske tagit någon vecka senare och kortat ner det.
Mm.
Hade ju varit bäst för mig, för nu blir det väldigt lång säsong.
Just det.
Och jag kommer dåligt förberedd till nästa år också. Det gäller ju att ge och ta, och jag behöver ställa upp för klubben liksom.
Så är det. Om man ser rankingmässigt under liksom din karriär nästan, så har du oftast legat och pendlat mellan 300-500. I ganska många år. Ibland lite lägre, ibland lite högre. Vad skulle du säga har saknats för att etablera dig runt kanske 200 stabilt?
Nej, men det är tempomässigt. Att jag håller högre nivå oftare. Det blir så här att visst, jag spelar stadigt på Future, men jag pendlar för mycket på Challenger-nivå. Att jag behöver... För jag går ju liksom, ibland smäller det till och så går jag till semi när spelet känns riktigt bra.
Mm.
Och så sen går det som sagt några veckor där jag inte går några runder. Så det är där grundtempot skulle vara lite högre.
Vad har du gjort för att försöka jobba med den biten då?
Alltså, det är svårt också i och med att vi inte har någon... Hur hårt jag än tränar hemma så får jag inte den sparringen. Mm. Så jag har ju försökt... Att kanske ligga ute någon vecka extra, träna med de spelarna som jag har gjort, säg till 2 år tillbaka när jag faktiskt slått mig in på Challenger-touren.
Mm.
Det är en del skillnad på att ligga höga 300 och under 300. Det är ju nästan 100 poäng tror jag. Mm. Så jag tog ändå steget upp på challenger-nivån nu för något år sedan.
Mm.
Men sen är det ju väldigt tufft. Alltså många bra spelare. Och det gäller att det klickar i mer tävlingar.
Okay.
För när spelet sitter, då kan jag ju slå de mesta. Men det är ju...
Och hur ska man göra för att få det att klicka ofta då? Är det att träna ett högre tempo mer regelbundet? Är det som är nyckeln eller?
Ja.
Eller vad tror du?
Jo, alltså jag hade väl behövt chansa och kanske åka ut med träningen. Åka till kanske lite spelare utomlands och så. Men det är en risk ekonomisk också. Och sen är det ju liksom, när man väl är hemma så är det ju skönt att vara hemma någon vecka också. Mm. Så det är en balansgång, liksom, hur mycket ska man våga satsa och hur mycket ger det? Och jag har väl hellre satsat på kanske ta någon tävling extra än på träningen.
Mm.
Det är ju svårt att veta.
Ja, det är
vad
att veta.
Som,
med facit i hand då, skulle du kunna tänka att med något år kanske jag borde lagt det på att träna några veckor extra?
Jo, det tror jag. Jag tror det hade gynnat mig. För som sagt, är jag ute på en challenger-turné på 4 veckor när jag kommer från 2 veckor hemma, så presterar jag alltid bäst vecka 3 och 4 när man har vant sig vid tempot.
Mm.
För det är väldigt stor skillnad hemifrån när man kommer ut.
Mm.
Alltså upp på challenger-nivå. Future kan jag komma hemifrån.
Mm.
Men på challenger så går det inte. Mm. Som nu i början på året då. Så valde jag tuffa challenger inomhus som inte är mitt bästa. Men då valde jag också att jag ska spela dem. Jag har ändå tagit mig in dit.
Mm, mm.
Plus lite sämre träning. Och då kände jag, nej, jag hann inte med alls. Liksom. Mm.
Låter ju som att du sitter inne på ganska många svar egentligen. Vad du behöver göra.
Ja. Det är mycket är ju ekonomiskt också.
Ja.
Alltså. Visst. Liksom då ska man hitta vart man ska åka och kanske någon, hade man haft någon akademi eller något du vet dratt till och
men det är en annan sak. Hur ser du på dina framtida möjligheter att komma in i den här slammen då?
Jo, men det ser jag bra. Som sagt, jag var ju väldigt nära.
Mm.
Och nu får vi se vad som händer här.
Mm.
Men jag ser inte att mina chanser har försämrats liksom. Jag är fortfarande en ranking på 300. Jag behöver upp 50 platser. Så för
du
mig
då... Du har toppen då, i rätt.
Nej, alltså grejen är så här. Jag vill ju att säsongen ska komma igång typ i september. För då har jag precis, om de fryser rankingen, så har jag precis fått in 2 stycken semis i Challenger. Och då har jag inget på hela september till maj i princip och försvara.
Ja.
Så liksom kommer vi igång då så har jag guldläge. Men det är svårt att bara säga att vi ska komma igång då.
Ja, det är bra.
Ja.
I dubbel så är din karriärhögsta ranking 205 som du nådde i december 2018. Kan det stämma?
Ja, det stämmer nog.
Det är alltså 72 platser högre än i singel. I singel har jag också räknat till att du har 10 titlar och i dubbel 31 titlar.
Mm.
Men ändå anses du inte kanske vara liksom någon utpräglad dubbelspecialist. Hur ser du på dig själv? Är du liksom bäst i singel eller dubbel?
Svårt att säga. Alltså jag är ju en singelspelare som spelar bra i dubbel. Och ibland så går det ännu bättre i dubbel.
Mm.
Men jag kör båda lika mycket skulle jag säga. Det är väldigt bra för mig om det går dåligt någon vecka i singel. Så satsar jag på dubbeln.
Mm.
Går det dåligt i dubbeln satsar jag på singeln. Så jag alltid får mycket matcher.
Mm.
Det har varit väldigt bra framgång för mig genom åren, att alltid spela mycket matcher och vinna mycket matcher oavsett nivå eller om det är singel eller dubbel.
Mm.
Sen har det blivit väldigt mycket roligare dubbel på slutet när det har gått bra, man har kommit in i källen, vi vann en challenger, jag och André.
Mm.
Jag har fått chansen i DC-dubblarna som har gått väldigt bra, och då är det klart att man fortsätter att träna och köra på det också när det har gått så pass bra. Så nej, men en singelspelare som har börjat gilla dubbel mer och mer, tycker jag.
Kan du berätta, du är inne på det lite, skulle du kunna berätta lite mer om vad i dubbelspelet du tycker är bra för singelspelet? Vad finns det för fördelar? Folk säger ofta att det är bra att spela dubbel för man jobbar med saker som man har nytta av i singeln. Vad tycker du själv om det? För- och nackdelar med att spela mycket dubbel, om man vill vara en singelspelare?
Jag tycker inte det finns några nackdelar. Fördelen är ju, alltså det är match. Hur mycket du än tränar så går det aldrig att komma upp och spela en match, serv, retur, alltså nervös, glad. Det handlar om att spela matcher och vinna mycket matcher. När jag spelar som bäst, då är det singel, dubbel varje dag. Jag bara spelar matcher. Då tänker man inte så mycket. Man går på automatik. Ja, men det är en ny match. Som i de svenska futurerna förra året där. Vann jag singel, dubbel. Tre stycken tävlingarna. Och två av dem var i rad. Och då blir jag liksom, det känns som bara man kommer i ett vinststim. Det är en, två matcher varje dag. Man bara tuggar på.
Vad händer om det går bra i både singel och dubbel i några veckor i rad? Det blir otroligt mycket matcher och tid på banan.
Ja, och det är det jag gillar. Visst, just då är det ju tufft. Men som sagt, det gäller att vara fysiskt stark och klara av det. Och det är ju det minsta man kan göra om man ska spela tennis professionellt. Så för mig har det inte varit några problem. Utan någon vecka när jag förlorar singel dubbel tidigt, tänker man, shit vad tråkigt det här är. Gå en vecka utan match. Då kollar man tillbaka om jag tyckte det var jobbigt att spela två matcher på en dag. Bara, jo, jag hade hellre gjort det än att gå upp sju och träna liksom, och bara inte ha någon tändning. Liksom. Så nej, matcher och så sen såklart det är lite annat spel, lite mer volley, lite reaktioner, visst. Det kan man ju ha i singeln, men just att det är match som gäller tycker jag är den stora fördelen.
Har du någon gång funderat på att helt satsa på dubbeln?
Nej, inte än i alla fall. Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att träna dubbel. Alltså bara nöta. Visst det går någon, om det är någon DC-dubbel man nöter en vecka.
Då är den veckan skittrist eller?
Nej, det är jättekul. Men sen om jag ska fortsätta en vecka till, det blir det här serv, retur, cross, 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 volley. Du vet, det är väldigt monotont, alltså bara samma. Men det är jättekul att ha någon vecka sådär, absolut. Men att gå ett helt år så tror jag inte jag skulle klara det. Inte nu i alla fall, det är möjligt. De har ju det lite mer soft. Det är ju en timme träning liksom. Och så är det massagen. Så det är klart om jag börjar bli trött i kroppen. Då kanske jag börjar gilla det. Jag vet inte.
Men om man leker med tanken då på att du hade satsat på dubben lite mera. Hur bra tror du att du hade kunnat bli då? Om det har varit din prioritering. Om du vet det några år.
Jo, men jag tror jag hade kunnat bli topp 100. Det gäller att ha väldigt mycket flyt med tävlingarna, partners och poängen liksom. Jag har ju vunnit flera ATP-matcher och liksom även DC-matcher där vi har mött riktigt bra par, så man känner att man är hemma där liksom. Så det tror jag absolut det hade gått. Men nu är ju singeln är ju roligast fortfarande. Men kombinationen tycker jag ju hade varit grym om man är topp 100 i båda. Ja.
Du har varit inne på det lite, Marcus, om den ekonomiska biten. Skulle du kunna berätta lite om inkomstkällorna som du har haft under åren som gjort att du klarat dig runt på din tennis?
I början var det rätt tufft när man var 18 där och inte kom in i huvudtävlingarna och så. Då spelade jag mycket seriespel och kanske hade en resa som inte var så långt. Men sen har det gått rätt bra ändå. Visst, man är ju inte rik om man säger så, men jag har spelat som sagt singel, dubbel, alltid tagit mig långt i futuren och sen challenge, så det lite pengar från tävlingar. Sen har jag haft bra stöttning både från klubben och stundtals från förbundet också. Och så seriespelet då. Så det har Nej, men det har gått förvånansvärt bra faktiskt. Och nu på senare år med den här nya Davis Cup så är det ju väldigt bra inkomstkälla där vi har.
Mm.
Plus även ETF som betalar för en viss ranking då per år.
Okej, okay. Hur mycket pengar ger det då? Säg från ETF till exempel, hur mycket får man in på?
Nej, men inför det här året så skulle vi ha 40 000 svenska kronor om man låg topp 500. Nu är det med rådande omständigheter med corona där så kommer de betala ungefär ja, men 80, 90 000 kanske. Det är inte helt klart än.
Mm.
Så det är ju en väldigt bra liksom, stomme att ha. Mm. Plus att vi hann med en DC-match i början på året som är ganska bra.
Hur mycket ger det då?
Jag vet inte vad jag säger det.
Nej, okej. Okay. Och i seriespelet, hur mycket pengar genererar det?
Det beror lite på hur mycket jag spelar, men säg kanske mellan 60 till 80 000.
Okej.
Okay. Ja.
Och spelar du i ett land då, eller spelar du i flera länder? Eller hur
nej, men då räknar jag på sommaren. Sen spelar jag... Jag har tyska ligan på sommaren. Sen har jag även tyska ligan på vintern samt danska.
Mm.
Så då kanske det blir uppemot, jag vet, 100 000 kanske.
Okej, okay, okej. Okay. Men det är pengar du inte kommer få in i år då, antar jag. Eftersom det är väldigt
nej, det blir ju utebliven. Jag spelar i januari kanske några matcher.
Mm.
Men det blir som sagt sommarsäsongen där i tyska ligan. Det är ju den som ger mest liksom.
Mm. Mm.
Och den försvinner ju nu.
Mm.
Då får man ju igen det från den här ETF-fonden då som de har skapat.
Mm.
Nej, men så det funkar ändå.
Ah, absolut. Okay. Under de här åren du har spelat liksom tennis på professionell basis här, vad har varit din största motivation? Vad har drivit dig att fortsätta spela i alla år? Är det att liksom nå Grand Slam-turneringarna eller är det att bli topp 100? Vad känner du har varit din drivkraft?
Nej, men från början var det ju så, ja men topp 100, och så sen när den slank undan lite så var det väl Grand Slam-kvalet. Den har jag ju fortfarande kvar, då kan jag lägga ner mig glatt humör om jag når dit liksom.
Och vad exakt är det för ranking som krävs?
Ja men typ 240, 250 någonstans, det beror lite på, så det är ju ganska nära. Nej men annars, jag tycker det är kul att spela, kul att tävla. Nu när det inte är några tävlingar så går jag runt med mediumpuls varje dag. Det är liksom, man har ingen go i vardag på samma sätt. Och det är det man saknar. Sen tycker jag det är kul att träna och resa liksom. Många säger, ja men det är så tufft. Jo men jag spelar hellre 2 timmar tennis än att sitta på ICA-kassan i 8 timmar i rad liksom. Det är ju bara att välja allt. Det är inte kul liksom. Det är inte jättekul att träna tennis varje dag, men oftast är det ändå hyfsat kul. Så för mig har det aldrig varit svårt liksom. Jag kommer spela så länge jag tycker det är kul och det går hyfsat bra.
Du har nämnt Davis Cup några gånger redan. Hur viktig har den varit för din motivation?
Jo, extremt viktig. Framförallt nu det var några år där jag stod och stampade lite när jag låg 400. Och jag kände, men det kanske är dags att ge sig nu, jag blir inte bättre. Men så hade man såna riktigt sköna DC-vinster där man spelar för 3-4 tusen och man verkligen steppar upp, spelar bra och liksom spelar för sitt land. Och där får man ju sån sjuk energi. Med tränarna, spelarna och allting. Och vi hade även 2-3 matcher vissa år. Så det var liksom, oh shit, jag kanske inte blir uttagen. Nu ska jag liksom träna för att komma med nästa gång också. För det är liksom, de veckorna är ju liksom, det är ju guld. Det är ju hur kul som helst.
Mm.
Och nu när vi har liksom vunnit mer och mer så då har jag blivit mer och mer tänd för att vara med på nästa gång. Och sen var det att ta oss till slutspelet också. Det har varit stor del faktiskt.
Du nämnde där i utläggningen du gjorde att du det var några år när du kände att du stod och stampa. Har du liksom, hur har tankarna gått kring att fortsätta spela? Har du funderat på att sluta någon gång? Och hur gick dina tankar då?
Ja, efter varje torsk. Nej, men 2-3 år där var ju... Visst, jag spelade hyfsat, men jag kände liksom inte att jag tog steget. Men liksom, så pratade jag med en massa gamla tennisspelare som har lagt ner. Som känner, åh fan, det hade varit kul att resa igen. Och ja, du har det ändå bra liksom. Och jag har alltid tyckt det var kul. Så länge jag tycker det är kul och det ändå går hyfsat bra, så tänker jag, varför ska jag lägga ner? Jag har liksom 50 år till som jag kan vara i köttdisken liksom. Mm. Så jag, det var nog aldrig riktigt nära på att sluta, även om det är tungt när det går dåligt liksom. Mm. Men det kan gå dåligt i vilket jobb man än har liksom.
Men var det för att det var tungt som du säger, för att det gick dåligt, eller var det för att känna att det inte ledde någonstans? Eller vad grundade sig själva tanken att sluta i?
Ja, just ja, med att det inte ledde någonstans. Jag stod och stampade lite. När jag kommit tillbaka till en tävling i 11 år i rad. Så känner det! Tillbaks igen, japp. Och så är det... Då känner jag liksom... Ja, men du har gått kvart här som bäst liksom. Nej, det var inte. Nej, men jag tror det var Falun faktiskt. Som jag har varit 11 år i rad. Nu är det en riktigt rolig tävling. Jag har ju vunnit innan och så. Men det är liksom... Ja, man var här för 11 år sedan. Den liksom... Ja, den tog lite. Även om det är kul liksom.
Ja, jag med.
Så...
Men då är det glädjen som har gjort att du fortsatt spela. Att det är kul att spela, eller?
Ja, men det är det. Mm. Kul och... Alltså resa, tävla och alltså, och att vi, alltså vi är många goa gubbar som reser oftast. Ibland blir man lite ensam, men nu har det kommit upp lite yngre som jag börjar hänga med, som vi spelar, man lär känna nya. Och det har också varit ganska viktigt att juniorerna inte har gått om mig liksom. Alltså jag har alltid legat där trea, fyra i landet. Jag är med på DC. Hade jag legat 20 i landet och jag liksom hänger inte med, då är det inte alls lika roligt. Men nu är liksom, jag är med i landslaget. Jag är liksom toppen i Sverige. Och ja, det ska man vara nöjd med.
Skulle du säga att det är liksom starkt av dig att du har hållit dig där uppe? Eller är det liksom lite svagt av de yngre att de inte lyckas kliva om än?
Ja, det är ju både och. Ja, det är en svår fråga. Tycker vi borde kanske haft lite mer som kommer upp. Nu kommer ju tjej Elias och Micke och jag och dem. Kanske inte riktigt räknas.
Som superunga generation.
Nej, men jo, absolut, så hade jag ju tänkt att det kanske borde vara 2-3 till som borde åtminstone ligga på min ranking. Mm. Det är ju synd, till exempel nu i år så har jag spelat alla challenger själv. För det finns ingen som kommer in i någon. Så det är ju tråkigt. Men ja, sen är det bra av mig också att hålla alltså hög nivå så länge. Det tycker jag också är bra gjort.
Känner du att de är en bra bit bakom, de spelarna efter Micke och Elias? Eller är de ändå nära att nosa på er?
Alltså just spelmässigt så är de ju nära. Alltså jag kan ju förlora mot vem som helst. Alltså klart, men just det här tävlingsmomentet, komma upp på challenge, prestera, gå till en semi och så, det tror jag, det har inte någon riktigt nu. Det ja, Merida spelare gör ju mycket med ett tag. Han spelar ju bra, men alltså just det här sista nivån tycker jag inte någon av dem riktigt varit nära. Även om jag liksom har jättetajta matcher mot alla och jag kan förlora, men den här sista nivån saknas det lite, tycker jag.
Okay. I samband med till exempel Davis Cup så får du ofta mycket lovord för din professionella inställning och vinnarskalle under matcherna. Jag tänkte att vi ska prata lite om de två bitarna. Om vi börjar prata om just din professionella inställning till tennisen. Tycker du att den stora massan har rätt som hyllar dig vad det gäller det? Att du är så seriös?
Jo, men det tycker jag. Alltså, som jag sa, alltså det minsta man kan göra är att vara väl förberedd och fysiskt tränad liksom. Det är ditt jobb. Resten kan man inte påverka. Så jag har alltid försökt liksom göra allt jag kan för att vara så bra förberedd för allt som möjligt. Liksom alla rack klara, man gör drickorna, du kollar på motståndaren, du fysiskt tränad, allt. Liksom gör hemläxan, som vi brukar säga i DC i veckan. Nu har vi gjort allt vi kan. Och sen är det match. Och så sen kanske man spelar som ett ägg ändå, men man har åtminstone gjort allt.
När du säger att du alltid har gjort det, vilket tidsperspektiv lägger du alltid? Har du varit så ända sedan du började spela tennis? Eller var det vid någon viss ålder du kände att nej, men nu förstår jag mer vad det handlar om?
Nej, säg liksom 18-19. När jag började spela internationellt. Liksom när det, då är det ju liksom pengar inblandade och liksom, då är det på allvar. Innan så visst man var ju seriös, men det var inte på samma sätt. Så det var liksom när jag började liksom ta klivet utomlands. Då kände jag liksom okej, nu får man ju steppa upp här. Men som sagt, jag har ju alltid varit seriös i allt, vilken sport det än är. Det handlar ju om att man vill vinna. Och liksom, ja, då gör man allt för att vinna. Då är det inte så svårt att gå ut i skogen om det gör att man vinner matchen. Så liksom, för mig ser jag det inte professionellt. Jag ser bara, ja, vill du vinna eller inte? Nej, ja, men gör sakerna rätt bara. Så det har varit ganska glasklart för mig.
Du sa vid 18-19 ungefär när du började spela mer utomlands och så vidare. När du var ännu yngre då, tror du att du hade blivit en ännu bättre spelare om du varit mer seriös tidigare? Eller har det varit till din hjälp att du var mer avslappnad under junioråldrarna?
Svårt att säga, men alltså jag tyckte ändå jag körde hyfsat hårt också. Liksom det är lite detaljer som jag påpekar. Liksom. Jag har alltid liksom gjort mitt bästa och kört. Och jag tränade väldigt mycket när jag var yngre också. Så det, just, ja, jag var hyfsat professionell då också. Visst hade jag varit extremt alltså professionell då, så kanske jag inte hade tyckt det var lika kul liksom. Nej, så jag tycker ändå jag haft en bra nivå om man bygger upp det på rätt sätt.
Vad var det som gjorde just vid 18-19 att du kände att nu är det dags att ta det ännu allvarligare? Var det just att det var pengar inblandade som du nämnde, eller vilka bitar kan det ha varit?
Ja, men det är ju att det är tävlingar, alltså man börjar resa utomlands. Visst spelar jag i Borås sommartor och jag förlorar, så har jag 40 minuter hem och så, det är inte så farligt, men så sitter jag i Nigeria liksom och så har jag 24 timmar hem om jag förlorar den här matchen.
Ja, ja.
Så liksom det är inte så konstigt att man börjar ta det mer på allvar.
Nej, men
när man är ute och kör liksom.
Nej.
Ordentligt.
Du nämnde lite kort att med olika idrotter, att du spelade ju även fotboll och innebandy och ishockey som yngre. Kan du reflektera lite över om det var positivt för dig att du höll på med olika idrotter, eller kanske borde du ha specialiserat dig ännu tidigare? Vad tror du om det?
Nej, jag tror nog det var bra. Alltså jag fick in den här tävlingsinstinkten rätt tidigt. Alltså vilken sport det än var så vill man vinna. Och jag tror att kroppen vande sig. Alltså den gjorde olika saker hela tiden. Jag tror börjar man tennis för tidigt så blir man anpassar kroppen till ett visst mönster. Jag tror därför jag har blivit alltså, ganska bra byggd genom åren. Att jag började med massa olika. Så jag var bra fysisk form i allt. Liksom fotbollen med benen. Hockeyn och axeln. Nej, men liksom, jag var skadad en gång på 20 år som jag har spelat idrotter. Och jag tror det har någonting med det att göra. Att jag liksom höll på med många saker och alltid liksom varit ute och kört. Så jag tror det har hjälpt mig att jag spelar många idrotter.
Ibland när man har sett dig spela så har man ibland tyckt att det sett lite stelt ut på banan. Men ändå säger du att du varit skadad så extremt lite. Är det liksom bara vad det ser ut som att det är stel, eller hur har du tagit hand om kroppen?
Nej, jag är jättestel. extremt stelare än de flesta. Men det betyder inte att jag kör mindre rörlighet för det. Jag tror det är mycket genetiskt. Alltså jag har alltid tränat mycket. Mm. Alltså fysiskt hela tiden. Och då blir man väldigt stiff. Mm. Och så har jag haft det sedan barnsben. Mm. Så det sen sitter det i. Men som sagt, jag kör alltså rörlighet hela tiden. Mm. Mm. Och jag körde väldigt mycket teknikträning när jag var yngre också. Mm. Som typ, ja men så här vill jag hur slaget ska se ut. Men det såg inte ut så ändå hur mycket jag än tränade. Och så tillbaka till det fysiska då, att jag tror det är därför jag inte har varit skadad heller något.
Okay.
Jag har även gått till särskilda fysioterapeuter och sånt som sa, ja men du behöver inte bli så mycket mer rörligare, för du kommer ut och blir rörligare på ett ställe som du inte är tillräckligt stark, då blir det risk. Så jag har hållit mig inom min gräns liksom. Och det är därför jag har aldrig ont i något. Och det tror jag liksom, jag kommer inte ut i de här farligaste lägena.
Okay.
Men såklart, det hade ju varit, jag rör mig inte som Novak ut i hörnet och glider ut, men tror jag aldrig hade kunnat ändå. Hade jag försökt det extremt så tror jag det hade blivit problem. Mm. Så jag har liksom fått jobba med det jag har och liksom vara stark i så långt ut jag kan nå liksom. Mm. Och det har flera sagt att det är därför du inte är så skadad.
Mm. Mm.
Men det hade ju varit skönt att vara lite smidigare.
Ja. Den andra punkten där som vi var inne på, som du får mycket, som folk beundrar dig för i tennis Sverige, är din vinnarskalle på banan, som har synts i Davis Cup till exempel. 2012 gjorde jag en intervju med dig till en tennissida som heter Tennis Plus, angående just din vinnarskalle. Kommer du ihåg den?
Ja.
Jag tänkte läsa upp ett stycke från en intervjun där du pratade lite om just den här vinnarskallen. Du sa då: "Back in the days hade jag väl lite för mycket vinnarskalle då jag i princip vägrade att ta en förlust. Jag fick rött kort cirka 5 gånger per säsong i innebandyn och jagade motståndaren med klubban om jag blev av med bollen. I fotbollen så spelade jag forward, men om vi ledde med 1-0 mot ett bättre lag blev jag plötsligt libero och ville försvara ledningen till vilket pris som helst. Den klassiska spökbollen i skolan var annars den största hattillställningen i modern tidshistoria, då det i 9 fall av 10 slutade med bråk." Var kommer den här vinnarskallen ifrån, Marcus?
Jag vet inte, jag tror det kom ifrån alltså att vi höll på med mycket idrotten när man var yngre.
Mm.
Och så redan från när man började med liksom dagis, skolan, så var det väldigt mycket tävlingar. Liksom nu är det mycket mobiler och iPads och så, men då hade vi liksom en boll, eller det var hockey eller något, och det var alltid någon slags tävling. Mm. Var det rast 20 minuter, ja men då var det fotboll.
Mm.
Och då vill man inte förlora mot grannklassen liksom.
Nej.
Och som sagt, jag spelade ju fotboll och allting då. Och det var liksom, det, för mig var det bara vinna som gällde.
Mm. Men var det i skolan då den byggdes? Eller var det liksom även innan skolan att du hade den, var det medfött? Eller var det just den här omgivningen som gjorde att den växte?
Ja, jag tror det var medfött. Alltså jag har alltid älskat att tävla. Mm. Och så sen tror jag den växte i skolan. För vi hade rätt stök i klass, alltså det var ju hat på riktigt. Och då man vanlig sig vid det.
Mm.
Liksom det spelar ingen roll hur det såg ut eller så. Det var ju glidtacklingar på gruset med jeansen. Det var bara att vinna som gällde, och det var ju för alla andra också.
Mm.
Så det har jag liksom följt med, men jag tror jag alltid haft det i mig liksom.
Mm.
Sen har det bara blivit mer och mer. Mm.
Kommer du från en idrottsfamilj eller?
Ja, det gör jag. Mina systrar spelade fotboll båda två. Farsan också. Han gjorde väl allt möjligt. Hockey och höjdhopp och allt. Morsan var handbollsspelare, så det har ju följt med.
Mm.
Mm. Så har man bara dratt det vidare.
Just det. Det har givetvis varit liksom många matcher och många situationer där det har varit en oerhörd fördel för att du har den här viljan att vinna.
Mm.
Har den någon gång slagit över och påverkat dig negativt, tror du?
Ja, många gånger också. Som sagt, att man vill vinna lite för mycket. Att man kanske blir passiv i vissa matcher. Att känslorna tar över. Jag brukar säga till de juniorerna som kommer upp nu att det värsta man kan göra i en match är att säga yes när jag vinner en boll och fan när man vinner nästa. Att det blir sån sjuk berg- och dalbana. Mm. Man måste hitta gränsen där, att man är alltså fokuserad och tänd. Men du måste se en match sett över 3 timmar, hur vinner jag? Mm. Så att det inte blir för mycket upp och ner. Mm. Mm. Och det är samma med humöret, att liksom förlorar jag så blir jag för arg ibland. Mm. Absolut, man ska vara arg och så grinig hela tiden, men det får aldrig gå över. Mm. Så att det ger utslag på spelet. Mm. Jag tycker ändå jag mästrat det hyfsat, men det har varit perioder där jag liksom man känner att det tar över, liksom skallen spelar, alltså den onda spelar istället för den goda. Men det har ju varit, träningsmässigt så har det alltid varit bra. Man var tänd på att träna och man är arg för att inte spelet fungerar och man kör mer liksom. Så där har det alltid funkat. Men ja, vissa gånger i spelet så hade jag ju kanske velat vara lite mer relaxed.
Hur har du lärt känna de här sidorna hos dig? Är det under åren som du har lärt dig själv, eller har du tagit hjälp av experter inom idrottspsykologi till exempel?
Nej, men jag tog hjälp ett tag med idrottspsykologi när det var som värst.
Mm. Hur gammal var du då ungefär?
Nej, men det var kanske lite 20, 21, 22 någon gång. Mm. Men det var inte riktigt för mig. Alltså, grejen är, börjar man tänka på det här, ja men nu ska du göra de här övningarna inför match eller så, då börjar du också tänka att ja, nu har jag problem, nu måste jag göra det här inför match. Mm. Och liksom det här med tennisen, det finns ju 24-7. När det var som värst så tänkte man tennis hela tiden. Oh shit, nu är jag nervös, nu är det match. Det går ju liksom, det här måste du jobba bort själv, alltså på en längre tid. Jag tror inte, för mig kan inte någon annan göra det. Jag fick ju liksom ta fram det ur mig. Jag liksom hitta glädjen på matcherna och så. När jag väl började försöka träna på det, då pushade jag upp det som att det var mer än vad det var. Och då tänkte jag ännu mer. Mm. Så det funkar inte riktigt. Det var så här, nummerövningar, man skulle räkna 1-100 och fram och tillbaka. Och sen ska jag in och spela match. Och jag bara, aha, vad är min fokus nu? Det passar inte. Mm. Mm. Men jag tror liksom så här, öppen dialog med din tränare och liksom prata om hur du känner, alltså vara uppe med det och sen bara försöka själv jobba på det, tror jag.
Men när du har rest själv utan coach då, har du liksom haft kontakt med tränare på hemmaplan du kunnat bolla idéer med då? Eller hur har du, vem har du haft den dialogen med när du har rest mycket på egen hand?
Jag har ju alltid tränare på hemmaplan. Mm. Men jag kan säga att de tävlingarna jag har spelat bäst så har jag varit själv. Mm. Och det är ju också väldigt bra tips jag har till unga, att res själva, det är då man lär sig som mest. Liksom, det är ingen som ser hur många S du gjorde, ingen som ser hur många dubbel, för hur du spelar, hur många felstudsar du hade, ingen vet. Det enda de ser är vad det blev. Ska du liksom gå hem och lipa då för att han spelade så jävla bra eller vad som helst. Det enda folk ser är, vad blev resultatet? Mm. Och då fick jag sån bra mental feeling. Jag bara, ja men det är jag. Jag ska bara nöta ner honom oavsett. Mm. Det är ingen som hejar på mig. Liksom, jag möter en polack och det är 10 polacker som hejar liksom på honom. Mm. För ofta är det många som reser kanske i team, men Sverige har inte så många. Så jag är van. Det är jag mot resten. Mm. Och det är liksom, då vet man bara, det är bara prestera, det är bara vinna som gäller. Mm. Så det har hjälpt mig som tusan att vara själv. Liksom, du får göra allt själv, hitta träningspartner, allt, det är ingen som gör det åt dig. Mm. Så att man liksom, ja, man vänjer sig att vara stark liksom.
En annan sak jag funderat lite på är att du var en bra juniorspelare i Sverige. Men det var ju först när du blev, du får rätta mig om jag fel, runt 16 års ålder som du blev en av de absolut bästa i din ålder. Vad var det som gjorde att du slog igenom så pass relativt sent, tror du? från att ha varit bra i Göteborg till att bli bäst i landet. Vad gjorde att du tog det klivet?
Nej, men jag har ju alltid haft tekniska problem. Alltså som du säger, stel. Och jag hade väldigt problem med serven när jag var yngre. Jag hängde ju inte riktigt med teknikbiten. Men till slut när jag tränar mycket mer än alla andra så blir jag tillräckligt stark för att slå dem. Sen kommer tekniken också lite. Men det var väl det. Mycket problem med serven som liksom satte spöken i det övriga spelet. Sen när det började komma på plats och jag var starkare än de andra, då gick jag om dem. Men när man är yngre så är det inte så mycket fysiskt. Vi är ju lika stora allihopa. Och då var det kanske den som hade det bästa spelmässiga. Så runt 16 där, som du sa, började jag ta över lite.
För innan det, hur bra var du då fram till 16 års ålder ungefär?
Nej, men det var mellan 10 och 15 i landet kanske.
Just det.
Och så säg 2-3 i Göteborg kanske, något sådär.
Japp. Då kommer jag ställa lite frågor som jag plockat ihop från lite andra podcaster här. Den första frågan är, nämn en film, bok eller person som har inspirerats i dig.
Men då får jag säga flera personer. När jag var yngre och började spela tennis så följde jag mycket den generationen med Enqvist, Björkman, Johansson och de gubbarna. Jag tyckte det var riktigt kul. Man var uppe och kollade Australian Open tidigt. Och liksom, då följde jag verkligen dem. Då var det många svenskar där uppe. Så där kände jag liksom, ah, shit, det hade varit kul. De verkar liksom kriga ihop bra och så. Så det var ju verkligen sån, ja, men där vill jag också vara sen.
Okej. En coach eller tränare som betytt mest för din karriär?
Jag har ju väldigt många bra coacher. Jeppe Brunström och Claes Ivarsson nu har varit väldigt bra. Men tror Fidde Rosengren var väl den som har inspirerat mig mest. Och vi jobbade väldigt tätt ihop flera 2-3 år där. Och jag har även kontakt med nu. Så han är nog den bästa coachen jag har haft.
Om du skulle göra om något val du gjort i din karriär, vad skulle du göra om då?
Jag skulle bytt till enhandsbacka när jag var liten. Nej, jag skojar.
Där ställer du mig lite.
Ja. Nej, det är svårt att säga. Visst, som jag sa, jag kanske skulle satsat träningsmässigt, testa vingarna lite mer, kanske ta något år på någon akademi eller något, chansa lite mer. Annars tycker jag liksom, jag försökt så gott det går och jag är nöjd med allt, men kanske testa vingarna lite mer.
Varför tror du att svensk tennis har tappat i den internationella konkurrensen och vad ska vi göra för att ta oss uppåt igen?
Det är svårt att säga, men jag tycker framförallt vi tävlar för dåligt. Vi är inte ute så pass mycket som krävs. Det finns många som halvspelar, så ja, men 5-10 veckor tävlingar varje år. Det är liksom, jag tycker antingen kör man eller så kör man inte. Då lägger man allt krut och så ser man hur långt det kan gå. Det är många som spelar några svenska tävlingar, kanske någon utomlands och sen bara faller tillbaka. Och sen tycker jag kanske att förbundet kunde hjälpa till mer just när man är där 18-19. Man kanske får lite mer teamaktigt. För då tyckte jag det var som tuffast när jag var ung där, att man hade ingen hjälp alls riktigt just då. Sen när man har en ranking som är högt, då behöver man inte samma hjälp. Men just där i början när det är tufft, man kvalar, man får inga prispengar. Då hade det varit nice kanske att vara 5-6 spelare och någon tränare och så fortsätter man att tugga ihop. Tycker jag att vi borde få ihop det mer. Och då tycker jag inte den här på junior ITF:erna som vi kör nu, ja, då åker vi när man är 15-16. Det tycker inte jag är lika viktigt. Okay. Jag tycker när man väl ska ut på Future när vi är 18, det är då resurserna ska in. Sen är det klart man har bra, alltså på ITF-resor också, men jag tycker omfördela lite. För det är då det är tufft, där när man ska ut och futurekvala vid 18 och man inte har någon hjälp. För vi har liksom juniortiden, då är det landslagen och då åker vi ihop. Och sen blir man helt utelämnad. Och det är inte många som klarar. Jag var en av de få som liksom ändå tog steget.
Hur gick det för dig de första åren när du började spela Futures och så vidare? De åren du nämner nu, 18-19. Vilken utveckling hade du då?
Nej, men det tar ju tid. Jag spelade ju alltså hyfsat. Jag gick upp till kanske 700-800. Hyfsat snabbt. Men liksom det är ju fortfarande en tuff... Då är det inga pengar inblandade.
Nej,
på den nivån.
Just
det. Det är svårt.
Hur mycket junior ITF spelar du då?
Nej, ingenting i princip.
Okej.
De svenska och kanske någon utomlands. Jag låg på typ 250 eller något liksom.
Okej.
Jag kände ju... Sen när jag hade spelat, när jag var 18-19 och så mötte jag någon som låg 10 i världen, så han måste vara bra, men det var liksom ingenting.
Nej, nej.
Senior och junior tennis är inte alls samma.
Det är skillnad.
Det är väldigt skillnad. Sen säger jag att man ska ta bort det, absolut inte. Det lärde man sig mycket av också.
Mm.
Men jag tycker man kanske borde småtävla ITF-erna lite mer. Och sen lägga krutet liksom.
När man är
själv.
Mm.
För det tog ju många år för mig att liksom ta mig hit.
Mm.
Nu är inte hit världsbäst ändå. Men,
en hög nivå ändå.
Ja, men säg runt kanske 500. Då kan man liksom börja köra själv mer.
Mm.
Och det tog ju kanske, jag vet inte, 4 år eller något.
Just det.
Och det är inte alla som orkar göra helt själv.
Nej, så är det. Vad tror du att du gör om 10 år?
Då är jag världsetta.
Är dubbel eller singel?
Ja, dubbel då. Nej, det ska nog mycket till när jag spelar så länge.
Men om du tycker det är kul då?
Ja, jo, absolut. Om det fortsätter att gå bra och juniorerna inte går om mig. Så... Nej, men spelar jag ännu bättre, då är det klart jag spelar då.
Snyggt.
Kroppen är ju som ett stål, det går inte att böja liksom, så den kommer alltid vara där. Nej, men annars inom idrott eller röra sig eller något, tror jag.
Mm. Vill du rekommendera någonting?
För
vad som helst. Ja.
Nej, men det är ju bara, det är klyschigt, men ha kul alltså när man tränar. Träna, resa. Tycker man inte är kul, då kommer det vara svårt att vara där ute själva. Så träna och ha kul.
Mm. Då tackar jag för det, Marcus.
Ja, tack så mycket.
Visst är det svårt att inte gilla Marcus. Jag tyckte själv det var väldigt intressant att höra honom berätta hur hans seriositet ökade när han gick från junior till seniorspel, och hans tankar kring om hans något mer avslappnade inställning till tennis i yngre år har varit positivt eller negativt för honom i längden. Även hans medvetenhet om vad han behöver för att utveckla sig som spelare i form av tuffare sparring, men svårigheten är att hitta lösningar på den frågan. Kanske det är en fråga som inte går att besvara, men ändå värt att fundera på för lite yngre spelare som om några år kanske står inför samma problematik. Även det Marcus kom in på i slutet av avsnittet, att han hellre skulle se förbund lägga pengar på satsningar åt spelarna i början av seniortiden istället för under junioråldrarna är tänkvärt. Kan Marcus slutsats bero på att han själv inte nådde särskilt högt på juniorrankingen? Det är värt att fundera på i alla fall. Det han säger om att det är en himla skillnad på junior- och seniortennis är i alla fall min erfarenhet också. Jag tycker mig i nästan varje tävling utomlands se högt rankade juniorspelare och svårt att ta sig förbi inledningsomgångarna på de lägsta nivåerna. Med det sagt, vi hörs igen om en vecka. Till dess, rör på fötterna. Svenska Tennismagasinet är landets ledande magasin om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer. Magasinet kommer ut med 6 nummer per år, och vill ni veta mer så surfa in på tennismagasinet.se. För att komma i kontakt med mig går det bra att mejla på linus.eriksson@tennismagasinet.se. Vi hörs i nästa avsnitt.